everyone. It doesn't matter where you come from, who you are, we are all the same. And it's just a reason to celebrate and enjoy the day because we have to
en fest som skulle handla om människors lika värde och inkludering, den blev något helt annat under lördag kväll i Berlin. Kring klockan 10 på kvällen körde en bil in i en folkmassa vid Pride-firandet där 29 skadades och en kvinna är död. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med någon som befann sig på plats vid Pride-firandet i Berlin, Dan Ekholm.
Vi var en grupp från de nordiska ambassaderna i Berlin som gick i ett tåg tillsammans med övriga ambassader. Och sammanlagt var det ungefär 100 000 deltagare som gick i den här paraden. Och det var jättegod stämning, det var vackert sommarväder, 28 grader varmt och folk var glada och det var sådär. En uppsluppen stämning som det nu brukar vara i såna här sammanhang på Christopher Street Day eller Pride-parader som det också kallas.
Det här säger alltså Dan Ekholm. Han är tidigare journalist bland annat här vid Svenska Yle och jobbar idag vid finska ambassaden i Berlin. I lördags gick han och kollegorna alltså i Pride-paraden under dagen. Efter några timmar blev de trötta i den europeiska hettan och gick för att äta. Så småningom började dagen avrunda för kvällen.
Sen på kvällen gick jag hem och tittade på tv och sådär och tänkte nästan somna. Men hade balkongdörren öppen och jag bor mitt i stan så jag hörde helikopter surrande och ovanligt mycket utryckningsfordon. Alltså i en storstad som Berlin så är det alltid någon ambulans eller någon polisbil som tjutar någonstans. Men det var så intensivt och det var så ihållande det här oväsendet så jag tänkte, vad är det som har hänt? Och då gick jag in på en webbplats, en tidning, en Berlin-tidning och kollade och då stod det att det själva partiet där framför Brandenburger Tor, alltså den här porten som är den här symbolen för Berlin, så där hölls ett party och en konsert med kända popartister och den hade avbrutits på grund av ett allvarligt läge som det hette. Och då tänkte jag, nu, vad är det här för någonting?
Och vad var det egentligen som hände den där kvällen i Berlin? Nu vet vi att det var en 21-årig man vid namn Abdul Balut som begick dådet. Han körde en vit skåpbil in i en folkmassa och krockade in i ett träd. Med sig hade han också ett eggvapen som han skadade flera personer med innan han flydde. Ungefär ett dygn senare under söndag kväll hittades Balut i en koloniträdgård ungefär 10 km bort från brottsplatsen och där försökte han attackera polisen med ett eggvapen men sköts istället ihjäl. Abdul Balut misstänkt ha utfört den här attacken mot Pride-firandet med islamistiska motiv. Han var tysk medborgare med libanesiska föräldrar och han har tidigare varit fängslad i Libanon för att ha försökt ansluta sig till IS-styrkor. Han avtjänade dessutom under tiden av dådet ett villkorligt tyskt straff för att ha planerat ett våldsdåd och här är nyckelordet villkorligt. Han satt alltså inte fängslad. Jag frågade Dan hur han upplevde stämningen i Berlin under tiden som följde dådet.
Ja, alltså det var väldigt betryggt. Sen på söndag morgon när jag vaknade och började följa med efter att ha sovit några timmar och då, i det skedet var det klart att det fanns något islamistiskt. En islamistisk koppling och polisen gav då också ut en bild på den här misstänkte Abdul Balut som då hade kört med den här skåpbilen in i en park, Tiergartenparken som är liksom, ska säga, lungan i centrala Berlin, en stor park som jag för övrigt cyklar genom varje dag till jobbet för att ambassaden ligger i ena änden och jag bor i andra änden. Så att det visar sig sen att det här är just uttryckligen längs den stig som jag cyklar när jag cyklar till jobbet. Och jag måste sen, när jag insåg det här så måste jag gå dit och titta på det, hur det såg ut. Och man såg blodspåren och hjulspåren. Och den hade liksom skrapat upp barken på träden i parken. Och sen gick jag nästan ända fram till den här kraschade skåpbilen då, som hade kolliderat med ett träd. Det var ju avspärrningar där närmast den och så. Och det var lite chockartat nog på något sätt. Det kändes att det här kom så nära på så många håll. Både liksom geografiskt och det att man hade varit med i det här evenemanget tidigare på dagen innan och så där. Överraskad är jag inte. Jag hade på något sätt känt att man måste vara liksom beredd på sånt här, för att sånt här kan hända, och hatbrott så har det varnats för, om det så gäller hatbrott som kommer från högerextrema grupper eller från islamistiska grupper.
När jag tänker på Berlin tänker jag dels på historia men också på kultur, och jag tänker på det som ett ställe som är väldigt fritt och öppet. Många subkulturer och andra grupper människor frodas i Berlin. Kan ett sånt här dåd på något sätt hota det här ryktet, tror du?
Ja, alltså, din bild av stan är ju alldeles korrekt. Det är ju precis så som de flesta uppfattar den. Och det kan ju hända att folk nu åtminstone tillfälligt kanske till och med känner att de vill undvika Berlin eller så. Men jag tror väl, alltså den här stan har upplevt så mycket våld och så mycket ondska under årens lopp. Att det är liksom, i den här stan så startades två världskrig. Eller beslutet om dessa världskrig fattades i denna stad. Och de människor som har bott här har både varit förövare och offer. Och det, liksom, det har också liksom präglat den här stadens kultur. Men när man lyssnar på folk, liksom, vad de säger, företrädare för Christopher Street Day eller också vad politiker säger, så är det att vi ska inte låta oss skrämmas, utan det här är ju liksom, för det är ju det de vill. Då ger man ju efter för det som en terrorist vill. Och så. Men att det här utredningsarbetet, dels om hur själva det här dådet har gått till, och kommer säkert att fortgå. Och sen den politiska diskussionen som just handlar om att har myndigheterna gjort något fel när de ändrade den här domen till villkorlig och släppte ut honom ur fängelse. Och han var ändå utsatt för övervakning. Hans telefon övervakades åtminstone, man har inte berättat alla taktiska detaljer kring på vilket sätt man övervakar honom. Men trots det så jag menar, han var inte någon obekanting för polisen, utan man visste att det här är en potentiell farlig person. Men hade du då bedömt att han kanske hade liksom lugnat ner sig, och att det var liksom i ungdomens iver eller någonting sånt. Och han hade också gått i ett sånt här antiradikaliseringsprogram i fängelse för att då liksom komma ifrån sina våldstendenser, men det hade då tydligen inte hjälpt. Och så att det är den ena diskussionen. Sen överhuvudtaget, det islamistiska hotet kanske inte har varit lika tydligt den senaste tiden. Det finns så många andra krishärdar som i världen, och saker som också når oss i Europa, så att det här islamistiska hotet så kanske talas det inte om lika mycket som det gjorde kanske för 10 år sedan. Sen är det ju en sak som man ska komma ihåg, och det är att det är val i 3 delstater i östra Tyskland i september, lite olika datum, men det är i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern uppe vid Östersjökusten, och sen i delstaten Berlin. Berlin är inte bara en stad utan också en delstat av de här Tysklands 16 delstater. Och Det här, det kan hända att det här har då politisk inverkan på dels på diskussionen och dels också på valresultatet. Det får man se. Men det tror jag åtminstone att det kommer att prägla debatten under de kommande veckorna. Det är alldeles tydligt.
I maj i år pratar vi om ett missnöje i Tyskland i nyhetspodden. Jag kan länka till det avsnittet i Yle Arenan ifall du vill lyssna. Men det visar sig alltså att förbundskanslern Friedrich Merz, han är inte alls så omtyckt i hemlandet. Ekonomiska tuffa tider blandat med att Merz går på invandrare och har svårt att hitta ett bra tilltal till kvinnor är några orsaker. Men jag undrar hur han har hanterat den här tragedin i Berlin med tanke på missnöjet, och borde inte den här tragedin på något sätt vara en möjlighet för honom att ena tyskarna?
Jag tycker att förbundskansler Friedrich Merz förhöll sig väldigt försonande och enande, och han deltog i en minnesgudstjänst på söndagen här i Berlin och höll ett fint tal, och jag tror att det uppskattades av många. Det tror jag verkligen. Och det kan vara som en förenande faktor, men parallellt med just den här frågan så är det liksom många andra inrikespolitiska problem i Tyskland som är akuta, och som, så att jag tror inte att liksom den här känslan av enighet och solidaritet och kampen mot terrorism och förtryck kommer att vara det som kanske dominerar sinnebilden särskilt länge, utan ska vi säga, jag tror att vardagen och de andra politiska frågorna vid sidan av också pockar på uppmärksamhet, och det är besvärligt. Vi lever i såna tider att för många demokratiskt valda ledare så är det ett trycket fruktansvärt hårt att leva upp till förväntningarna, och viljan att ingå kompromisser så är betydligt mindre än tidigare. Och det sker en polarisering i samhället som gör att det är svårare att ingå politiska kompromisser än vad det var tidigare. Samtidigt som de ekonomiska svårigheterna och alla andra svårigheter som vi inte behöver räkna upp i det här sammanhanget som gör att det ser ganska dystert ut. Men det som jag tycker att den tyska regeringen är väldigt medveten om, och det är det att de vet sitt ansvar, för att de kan inte låta liksom det här landet falla i kaos. För så var det på 1930-talet när det var svår ekonomisk kris efter börskraschen 29. Så gav det sen en grogrund för Hitler och hans banditer. Och det vill man inte uppleva på nytt, och därför tror jag att man liksom, trots alla stora svårigheter som man drabbas av, försöker bita ihop och måste lära sig att bli bättre på att göra kompromisser, även om sociala medier polariserar och vill att man ska bli ännu radikalare åt alla möjliga håll, istället för att respektera sin politiska motståndare eller ens partner i regeringen och ingå kompromisser och försöka göra en bättre värld, även om stegen är ganska små.
Några saker att hålla koll på i tysk politik då, med andra ord, detta år. Tack för det här, Dan.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Dan Ekholm på plats i Berlin. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.